och välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Ungpodden där vi sitter här och ska prata lite om Dark Academia, genren, och få lite tips på det. Och vi har här med oss Oskar och jag, Tove, här från Umeå, och så har vi Martin från Helsingborg.
Yes, det här ska bli fantastiskt kul tycker jag. Jag har sett fram emot det avsnittet, för att det är ju, alltså Dark Academia är ju en sån här genre som jag har varit intresserad av länge, men jag har liksom inte kommit igång och läsa några titlar direkt. Så att jag tycker att det ska bli skoj. Jag har förberett mig. Jag vet inte om vi ska ta upp det här med och prata lite grann om vad Dark Academia är för någonting. Det kanske inte alla som vet vad det är för någonting. Första gången jag la märke till det, det var när jag läste en artikel i New York Times som handlade just om det här. Det publicerades runt hösten, runt Halloween såklart. Och där nämndes det då ett antal titlar som till exempel Donald Trump, den hemliga historien. Det nämndes Dead Poets Society, ni kommer ihåg den här filmen med Robbie Williams, som jag tror att jag kommer att jag såg den på gymnasiet. Det var väldigt mycket liksom, oj oj oj, vilken fantastisk film det var. Och sen var det lite andra titlar som återkommer. Jag tänkte, det här låter ju jätteintressant. Det började tydligen som en grej när Harry Potter-serien fick upp det här med att böcker som utspelar sig på internatskolor eller privatskolor eller liksom skolor med så här, nästan elitinriktning. Det var mycket fokus på att man skulle lära sig grejer, forskning i vissa fall. Och såklart också en väldigt bra grogrund för intriger, maktkamp, till och med mord. Och det tyckte jag, det här låter ju magiskt bra. Det här måste man ju läsa mycket mer om. Så det har vi gjort den här gången.
Helt enkelt. Det har vi.
Ja. Och jag tänker ju så här, Oskar, du är ny, det är ditt första avsnitt i podden.
Ja då.
Därför får ju du inleda, tycker jag.
Ja, men vad spännande. Den första boken jag hade tänkt tala om är den klassikern The Picture of Dorian Gray. Och det här är en bok jag läste i november, tror jag. Och jag var väldigt taggad på att läsa den här boken, för jag hade hört att den är väldigt bra. Och jag måste ju vara ärlig och säga, jag kände mig lite dum när jag läste den, för jag läste den på engelska och det var väldigt, väldigt invecklade och långa meningar. Och den handlade ju om den här väldigt liksom fancy brittiska personen som går på många teatrar, och han är väldigt liksom så här högt uppsatt i samhället. Han är väldigt fin och posh. Och så då handlar ju många av samtalsämnena om väldigt liksom så här aktuella politiska ämnen, och jag satt där och bara, va? Jag vet ingenting. Nej. Det är som bok när jag läser, så jag förstår ju att den är bra. Den är ju väldigt, 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 väldigt liksom vackert skriven, och varenda ord är så perfekt utvald liksom. Det var stunden när man tänkte att det här är ju helt sinnessjukt bra författat. Och sen vid andra tillfällen så bara så här tröjar man på och bara så här, tar det aldrig slut liksom. Det är så här sida efter sida efter sida. Ingen paus. Så det är så här, jag förstod vad som hände, och sen så var det, ja, jag kan den generella plotten. Men nej, det är absolut en bok som jag vill så här, jag vill läsa när jag är typ så här 30 eller någonting, när man har levt lite mer och man har läst lite fler böcker.
Men visst är plotten så här att han inte åldras, alltså han har ett porträtt.
Ja, exakt.
Eller hur?
Han får ju sin absolut i början av boken så är det en scen där han och så hans kompis och så är den här målaren. Så målar kompisen av huvudpersonen, och så blir huvudpersonen helt så här, det här porträttet är ju så vackert, hur ska jag ens kunna liksom så här leva när det här porträttet är så vackert? Och så blir det lite så här mystik kring det, och det är en ganska så här mystisk känsla över hela boken, för man vet inte så här. För han liksom så här, han blir liksom ju mer och mer galen ju mer han tittar på det här porträttet.
Ja, men vi ska inte spoila och så där förstås.
Nej,
vi försöker inte göra det. Men det är ju någonting med det där porträttet.
Ja.
Som inte är, det är, ja.
Väldigt ruggigt. Ruggigt skriven bok också. Obehaglig. Men fruktansvärt bra är den.
Ja. Visst är den lite gotisk-aktig? Väldigt.
Jo. Det är den, ja.
Jag ska erkänna att jag inte har läst den. För jag är en bibliotekarie som kan erkänna att jag inte har läst klassiker.
Ja, jag har inga problem att göra det heller. Det är väldigt bra att släppa den prestigen. Oh, ja. Det kommer lite för många böcker också. För att man ska hinna med.
I allmänhet. Ja, i allmänhet.
Precis. Ska du köra vidare, Tore?
Ja, men jag tänkte för att min är ju lite outsider i det här gänget. Min bok. Yes. Men jag vill ändå hävda att den kan höra hit. Den heter på svenska heter den Främlingen av Ellie Griffiths. Hon har skrivit mycket deckare. Den heter The Stranger Diaries, tror jag. Den finns på engelska också. Och den inleds faktiskt med en del av en väldigt gotisk då påhittad. Alltså det ska vara som att det är ett utdrag ur en gammal bok av en författare som heter R.M. kanske han heter. Nu ska jag kolla på fusklapp. Han heter R.M. Holland och har skrivit så här väldigt gotiska skräckhistorier. Ungefär som kanske i samma stil som Dorian Grays porträtt eller så. I alla fall, så varför det inleds med det, man får läsa först en del av den och sen får man komma direkt in i handlingen där huvudpersonen i den här boken heter Claire. Hon är lärare, hon undervisar i engelsk litteratur på en high school, alltså det är i Storbritannien, så det är väl en skola där, ett gymnasium, och hon är besatt av den här skräckförfattaren då, R.M. Holland. Och det råkar vara så att den skolan som hon har tagit jobb på, där bodde han sina sista år. Och det sägs att han bodde där med sin fru i ett hus där som heter Holland House. Och det sägs att frun dog, hon ramlade ner för trapporna. Man vet inte riktigt, hon blev mördad eller vad som helst. Ja. Det är väldigt spökigt, och hela där på skolan då, högst upp i torn, så finns hans arbetsrum bevarat helt intakt. Man kan gå dit upp och känna, och det, alltså känna stämningen, och det sägs att det spökar där och så. I alla fall, det som händer är att Claire, hon bor där i närheten då med sin dotter som är 15 år. Och de har flyttat ut på landet från London för att de ska ha det lite så här lugnt och fint. Och hon ska vara där och undervisa och forska lite om den här författaren. Men en dag så hittas hennes kollega knivmördad i sitt hem. Och efter ett tag så upptäcker de att det ligger en lapp med en text på hennes kropp. Och det här citatet på lappen, det är ju från Främlingen, R.M. Hollands berättelse. Visade sig. Ja, så det är ju väldigt misstänkt. Och sen, lite senare, så händer det också ganska snabbt att Claire skriver dagbok. Vi får läsa lite i hennes dagbok och sådär också i boken. Och då är det helt plötsligt någon som har skrivit i den. Alltså det står en liten text där som hon upptäcker, där det står: "Hej Claire, du vet inte vem jag är." Eller så här: "Du känner inte mig." Så står det inget med. Ja, så då blir det ju liksom ett mordmysterium då. Och så ska man ta reda på vem som har gjort det. Och det är tre olika point of view. Så det är Claire, inklusive dagboksanteckningar. Och så är det hennes dotter som heter Georgie, eller Georgina. Och så är det en kriminalinspektör som heter Harbinder Kaur. Som jag tycker är väldigt cool. Indisk, engelsk kvinna.
Ja.
Som är väldigt roligt beskriven hur hon tänker och sådär. Så man får se det. Och det är mycket liksom, den är väldigt spännande. Och väldigt spökig. Mm. Så kan man säga. Ja. Gotisk. Och den är ganska akademisk. Alltså hon åker till Cambridge för hon ska ta reda på. Hon ska träffa någon mystisk man som hör av sig och verkar ha några gamla brev från den här författaren. Ja. Så ja. De håller på med lite olika. Det är ju liksom kanske lite mer ur, vad ska man säga, kollegiet. Alltså så här, de som jobbar på skolan ur deras perspektiv.
Mm.
Men jag tycker att den är ju väldigt mörk. Ja, och den är ganska brutal. Ja, och den är väldigt spännande. Ja. Det är suspens ända fram till sista kapitlet. Så jag vill som verkligen rekommendera den om man gillar lite gotiskt och lite mörkt i skol. Miljö.
Jag ska fortsätta då med att prata lite grann om Det nionde sällskapet. Vi har nämnt den i ett tidigare avsnitt. Men gott folk, den är lite för bra för att inte nämnas här också. Av Leigh Bardugo, som ni kanske känner till som författaren till Grisha och massa andra böcker som vi har tipsat om oerhört många gånger här. Och Nionde sällskapet, den är ju utspelad på ett universitet. Och inte vilket universitet som helst, utan det är ju Yale, ett av de här stora, viktiga Ivy League-universiteten. Och på de här universiteten, framförallt av Yale, där finns det ett gäng hemliga sällskap som finns på riktigt, gott folk. Leigh Bardugo har själv tillhört ett av de här sällskapen. Men i Leigh Bardugos Yale, där finns det ett nionde sällskap som kallas för Lete. Eller Leth, jag vet inte riktigt hur man ska uttala det här, men Lete i alla fall. Och de har som enda uppgift att övervaka de andra sällskapens magiska ritualer. För här är det ju oerhört mycket makt, det är mycket pengar, det är mycket prestige. Och såklart, de här ritualerna kan ju gå mer eller mindre fel. Så därför har man skapat det här sällskapet. Och vår huvudperson heter Alex Stern. Hon har flyttat till Yale, som ligger på östkusten, från Kalifornien. Hon har inte en akademisk bakgrund alls. Hon kommer från fruktansvärda förhållanden. Hon har en lång bakgrund som missbrukare och har varit i väldigt utsatta situationer. Men hon har en förmåga som är mycket viktigt för det åttonde sällskapet, eller nionde sällskapet. Och det är att hon kan se spöken. Hon kan se de gråa, kallas hon för. Och det är en förmåga som är mycket högt värderad av Lete. Sen sker det ett mord. En student hittas mördad. Och Alex misstänker att såklart något av de andra sällskapen är inblandade i det här. Så det blir intriger. Det blir mycket akademiskt. Det blir livsfara. Och just nu håller jag på och läser del 2 i den här, som heter, på engelska heter den Hellbent. På svenska kommer den heta Skärseld, och den är sagolikt bra, kan jag säga. Det är, just nu framstår det som den absolut som den bästa boken från 2023. Ett mästerverk. Så jag tycker verkligen att ni ska kolla in den här boken. Den är fasansfull på många olika sätt och spännande som attan. Berättas i olika tidsperspektiv och så vidare. Skitspännande. Är det någon av er som har läst den här?
Jag började på nionde sällskapet någon gång.
Ja.
Och jag tyckte att den verkade jättebra, men då var jag, hade jag massa, jag hade en sån stor TBR-hög. Det skete sig, men nu måste jag börja om igen. Ja, så kan
jag
det
gå. Jag har skjutit upp läsningen också liksom, till slutet på förra året. Och då hade liksom mängder av folk på jobbet tjatat på mig, du måste läsa den här, det här, du kommer ju älska den här. Sen läste min fru den, och så en massa andra långt har läst den, och sa, du kommer ju äta den här boken med sked, fattar du väl? Så var det.
Vad säger du, Oskar, har du läst?
Jag har, ja, det här kommer lite grann en hot take. Jag är inte superstort fan av Leigh Bardugo. Jag har läst ungefär halva av, vad heter den då? The Six of Crows.
Just det.
Ja.
Och jag, alltså den var så bland.
Ja.
Yeah, I'm sorry.
Jag tyckte att den var fantastisk.
Jag har en kompis som tycker jag är fantastisk också, och hon är inte glad med mig. Alltså.
Det är svårt när man går, när det är många som säger att något är bra, så tycker man själv inte att det är
bra. Men jag blev så besviken.
Ja, det är
tråkigt. Det var för att det var så upptrissade förväntningar på den. Alla hade bara sagt,
ja, men dels det, men också som så här, det kändes som att verkligen ingenting hände. Jag gillade början, för då var det väldigt så här mystiskt, och det var lite som så här ninjaaktigt. Och sen så bara, jaha. Fan hur då? Liksom så bara är grejen?
Fantastiskt. Ja. Nej, jag gillar inte allt som Leigh Bardugo har skrivit, utan jag har liksom så här, jag tyckte inte alls om Grisha serien. Tyckte den var så här, men de andra har jag liksom, som sagt, ätit med sked. Fantastiskt. Kan inte du tipsa vidare, Oskar? Jag vill gärna höra om dina andra böcker också.
Ja. Vi ser, vilka ska jag välja? Den sparar vi. Ja, men den här tar vi. Ta boken If We Were Villains. Och det här är en sån bok, när man tänker om Dark Academia, i alla fall jag, då är det liksom den här man tänker på efter liksom The Secret History. Så jag var väldigt, väldigt, väldigt taggad på den här när jag såg den här på bibblan. Alltså jag tog den och bara så här, nej, den här är min. Och så började jag läsa och det var så här, ja... plotten är ju ungefär att det är liksom så här typ 7 studenter eller något sånt som går på den här teater liksom universitetet, och det är väldigt 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 fancy. Och det finns massa olika inriktningar också, men det känns lite grann som så här Harry Potter viben över det. Jag tyckte mest att det var så här hela, ja, alltså den är väldigt väldigt bra. Tycker många, så att den har liksom rating på så här 4,5, så jag bara så här, och det här måste ju vara jättebra. Men det känns så här i typ så här, ja, men så här en stund in i boken då händer det en konflikt och så dör en av de här medlemmarna då. Och sen så resterande boken handlar om liksom så här försöka liksom så här cover up the tracks lite granna, men saken är så här, jag tyckte hela det var så onödigt. Jag bara så här, the murder is not the reason. Liksom så här, bara så här, talk to each other. Så jag tyckte det bara, men jag tror det bara liksom jag tror inte det är bokens fel direkt, utan det är nog bara jag, men det var ett disappointment. Och det är så många som verkligen älskar den boken och jag bara så här, jag tyckte det var så dåligt. Eller inte så dålig, men det var bara så här, jag gav så här 3 stjärnor.
Så kan det vara, men ibland kan ju 3 stjärnor vara liksom, det är ju absolut, då är det ju läsvärd av några olika anledningar, tänker jag. Det beror lite grann på hur man värderar det där med liksom, om det bara är 5-stjärnigt system.
Ja, men jag ska också säga att om man har läst Shakespeare, mycket Shakespeare, då blir nog den här boken väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre.
Det kan vi också kolla in den då, för den är ju, jag har ju läst den Shakespeare faktiskt.
Jo, för att de så här citerar Shakespeare till varandra, för de är så fancy och de så här skådespelar så här Macbeth vid något tillfälle och så är det liksom så här en massa drama som händer och jag bara så här, okej, where is it? Men jag har läst bra Dark Academia-böcker också. Ja, det finns böcker som i alla fall jag inte tänkte var Dark Academia som var det. Och då finns det exempelvis en bok som heter, ska jag uttala det här rätt också, Paranisi. Vilket handlar om, oj vad det gör, den här boken, oh, den är bra. Den är riktigt bra. Då handlar det om att... hur ska jag förklara den här boken? Egentligen så handlar ju den här boken om galenskap. Det är det bästa sättet man kan förklara boken. För att så här, i början då fattar man absolut ingenting. Och det är meningen. Man ska inte fatta någonting. Man ska gå in totalt blankt och sen bara upptäcka den här världen. För egentligen så här är huvudpersonen in i som en tänk som ett gammalt museum med massa korridorer. Med massa rum, så det är så här rum 240 rad 3 och man bara så här, var är det någonstans? Men okej. Okay. Och så finns det så här massa så här, det är typ moln och så är det typ så här tidvatten som går förut och ibland är vissa rum så här liknande vatten och så. Så det är väldigt liksom så här ett mystiskt ställe. Man är så här, vad är det här för människa? Hur hamnade han där? Och liksom ingenting förklaras. Men sen liksom så här, ju mer man börjar läsa, desto mer förstår man vad den här platsen faktiskt är. Och så kommer det in en annan man som har något namn. Och så hittas en massa brev. Och så börjar den här liksom karaktären förstå vem han faktiskt är. Och vilken stor roll han spelar. Så att det är en bok man tänker inte är Dark Academia. Men den är det, för den är... Ja, senare så kommer det en plats som man börjar associera lite mer.
Ja.
Det där känns som, alltså vad roligt när du blir så peppad. Så, att, så där brukar jag också bli. Så att jag kan inte förklara så noga, men man får ju ändå ett intryck verkligen av.
Ja, men den här boken kan man verkligen inte förklara.
Nej. Det är bra.
Ja, jag kan få några sådana böcker ibland. Ibland blir det bara frustration och då slutar det oftast med att jag lägger ner boken. Men den här lät ju helt klart, jag får kolla in den. Det kanske är värt att utstå den där förvirringen.
Ja. Du är förvirrad, men det, liksom, det är så bra. Det är så värt det.
Är det samma vibes som man får då? Jag kommer att jag blev så här skönt förvirrad av Liftans guide till galaxen till exempel.
Där, ja, nu har inte ingen... jag läst den, men
nej,
den
men
är
den säkert. Det var ju med helt, alltså det kom in folk och hände sig i kedjor som var helt, helt förbryllande. Man fattade ändå att det här är ju the shit. Det är någonting som är genialiskt med det här. Det här låter som att det är samma typ av vibe.
En väldigt filosofisk bok.
Yes. Det är fint. Jag tipsar vidare. Nu har jag två böcker här som ligger någorlunda nära varandra i plott. Så att tycker ni att, för att omständigheterna är lite olika i de här två olika böckerna. Och en av de här böckerna har ju du också läst, Ove. Ace of Spades. Nu kommer det svåra här, författarnamnet är inte det lättaste. Farida Abikejimide heter hon som har skrivit den. Och den utspelar sig på en oerhört prestigefylld privatskola som heter följande Niveus Private Academy. Och det här är en anrik skola där folk har gått i generationer. Det är oerhört mycket pengar neddrivet i den här skolan. Många mäktiga familjer, och skolan har ju då funnits sedan, jag tror, 1700-talet, så det är ju fruktansvärt prestigefullt att gå där. Och där är då våra två huvudpersoner. Det är Devon. Han kommer från ett mycket utsatt område. Han är oerhört begåvad musikaliskt. Han har tänkt sig söka in till en musikhögskola, till Juilliard, som är väldigt, väldigt, väldigt prestigefull musikskola. Och sen är det Chiamaka som kommer från oerhört mycket pengar. Hennes pappa har drivit upp företag oerhört framgångsrikt. Det är mycket pengar i omlopp i hennes värld. Hon har toppbetyg. Hon rankas väldigt högt på den sociala stegen i den här skolan. Och hon är då dessutom utnämnd till head girl. Det finns alltså ett gäng prefekter. Och när skolåret börjar, så hon vet ju om att hon kommer bli utnämnd. Hon är redan liksom queenen på den här skolan. Men folk blir extremt förvånade när Devon blir utnämnd till headboy här, alltså. Och sen går folk, tänker man, de börjar på den absoluta toppen. Sen börjar saker och ting gå väldigt, väldigt, väldigt fel. För plötsligt dyker upp en karaktär i skolans chattprogram som kallar sig för ACES. Och ACES är ute efter att avslöja folks hemligheter, framförallt då Devons och Chiamakas. De blir utsatta för en mycket omild behandling. Och de förstår att vi måste börja samarbeta och reda på vad det är som pågår här, helt enkelt. Den är mycket spännande. Och jätteintressant just på grund av det här, deras olika sociala bakgrunder. Skolan är skitcool. Och den här fruktansvärt liksom obehagliga karaktären Aces. Vem är den här personen egentligen? De vill ju avslöja den här personen och stoppa Aces helt enkelt. En sak som visar sig vara lättare sagt än gjort, kan man väl säga. Den är mycket obehaglig. Den andra boken då, How We Fall Apart. Den utspelar sig i New York. Och det här hade också gått folk en mycket fin privatskola, en high school. Där huvudpersonerna har också väldigt olika bakgrund. Men här är det oftast att de kommer från kinesisk bakgrund eller koreansk bakgrund. Och här är det då att det är en väldigt viktig person som heter Jamie Ruan. Hon har mycket pengar. Föräldrar är väldigt rika. Det börjar med att boken försvinner. Eller boken säger jag. Hon försvinner. Och hittas sedan död. Och hennes närmaste vänkrets blir alltså misstänkta för det här mordet. Och här dyker det också upp en karaktär som kallar sig för The Proctor. Som använder sig av samma metod som Isis. lägger ut då i skolans chattprogram, avslöjar folks mörka hemligheter, framförallt då Nancy Luo som är en av berättarna i den här boken. Mörka hemligheter som den här gruppen absolut inte vill ska komma fram. För här gäller det ju att vara duktig i skolan, komma in på ett mycket bra universitet, och nu ligger ju det i vågskålen. De kanske inte kan ta sig in där på de här alla fina universiteten. Men såklart, det är ju andra grejer som ligger i vågskålen också. Till exempel deras liv. För här blir det farligt på riktigt. Alltså jag tyckte de här böckerna var helt otroligt roliga att läsa. Det låter ju hemskt att säga det, men de har ett underbart driv i sig. Spännande, man tycker mycket om huvudpersonerna. Ofta, ibland tycker man de är totala arslen. Verkligen, för de har begått handlingar som kanske inte är speciellt vänliga och snälla mot andra människor. Men man blir väldigt, väldigt engagerad, skulle jag säga.
Men jag tänker att det är lite som en subgenre med såna här böcker som tar upp lite så samhälls, alltså ganska samhällsfrågor, ganska aktivistiska perspektiv, eller alltså
ja,
på ett positivt sätt menar jag, alltså att man tar upp social justice kallas det väl för i USA, liksom att man pratar om olika skillnader och ja, hur
ja,
folk har det och så. För jag tänker att jag började läsa en bok som jag inte hann läsa klart till det här avsnittet, och den heter All Girls, och det är också väldigt mycket, det är mycket MeToo-tematik i den, och typ ja, på en flickskola så har det förekommit en våldtäkt och sådär. Och ja, kring, mycket kring liksom mer ja, MeToo-sexuella trakasserier och sådär.
Mycket spännande.
Så det kan man ju också använda i den här,
ja,
alltså,
precis,
liksom det som en del man skriver om det.
Precis. Och ska du ha en bok kvar, eller hur?
Ja då, det är min absoluta favoritbok i hela universum. Jag tvivlar på att jag kommer läsa en bättre bok, helt ärligt. Det är så här, jag kan inte läsa en annan bok, för jag vet att så här, jag kommer alltid jämföra med den där, och jag kommer alltid toppa liksom. Det är kört.
Ja.
Och herregud, ja, den heter The Starless Sea. Och i den boken så... protagonisten, kommer jag inte ihåg vad den heter, men han går på den här universitetet i en stad som jag inte heller kommer ihåg, men det är i Amerika.
Mm.
Det är väldigt snöaktigt, vilket ofta inte är, jag tror det är Kanada, men jag kan ha fel. I alla fall så går han på biblioteket på sitt universitet, och där hittar han en bok. Där han börjar bläddra i den, så inser han att det är ju beskrivet av hans liv. Så i den boken står det ett minne han hade för länge sedan, där han var ute på en promenad för mig, och så går han in i en gränd, och där ser han någonting som liksom glimrar, och så när han tittar närmare så inser han att det här är en dörr.
Ja.
Som är lite magisk och så. Så han är så här, vad i helvete, det är en bok som beskriver det här minnet jag har. Vad är det här för hittepå liksom? Och då blir han helt så här, oj, 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 oj. Så börjar han så här läsa vidare i den här boken och inse liksom att så här, vad det är, vikten av det liksom han har funnit. Och liksom så här, han förstår inte vilket bolag den har. Den står ingen författare. Den har inget, jag tror inte den har något namn heller. Så börjar han inse, ja, och så här, det är många liknande trådar med den här boken och den föregående boken jag sa, Paranisi, i att det är, så här, det är en väldigt liksom, så här, magisk plats, där det är liksom, jag kommer inte ihåg riktigt hur det går till, men han, vid något tillfälle så är han liksom så här, och han, ja, och den här, och den är så bra, han åker typ ner i en hiss, och så här kliver han ut, och så är han liksom inne. Man vet inte var han är, om han är under marken eller någonting så. Han är inne liksom i ett magiskt gammalt bibliotek som är också lite där liknande, lite gammalt museum-vibe. Och sen så börjar han inse att det är, vilken plats det här är, och liksom att den också är byggd i liksom olika lager. Och att det finns liksom en reception, och så får han typ så här ett litet hotellrum nästan, och så... finns det bin han pratar med, och bina gör jättebra mat. Och man kan säga, vilka är bina för någonting? Och sen så här möter han en kille, för det är också en romantik historia här, det är the best of both worlds. Och sen så får han utforska det här typ gamla biblioteket, för det finns så många bibliotek och det finns katter överallt. Och det är så många frågetecken. Och sen så vidare, ja, det bästa sättet att förklara den här boken är som en berättelse om berättelser. För ju djupare ner i liksom de här gångarna, för man kan inte heller gå för långt för då blir man lite galen. För då kanske man inte hittar tillbaka heller. Så då börjar man inse vilket det här är, den här platsen, hur den finns och vad den är. Och sen liksom närmare slutet när han liksom har kommit ner så liksom så ser han liksom The Starless Sea. Och så börjar han förstå, vad är en The Starless Sea? Och liksom då börjar han typ så här, ja, nej, den är fantastisk. Och så finns det en massa inslag av typ andra berättelser i den här berättelsen. Så det finns en, kommer inte ihåg vad den heter, men ja, jag har, ja, då handlar det om typ den här gamla mannen som är här, liksom så här, tänk cottagecore-huset, och så kommer det någon kvinna dit och så har de någon relation, och man vet att det här är liksom i samma bok, så det är en massa olika berättelser och så twinnar de tillsammans. Och så är det som att de här berättelserna är lite grann som metaforer till olika händelser. Och så här, på slutet så blir liksom allting knyts ihop till en så här fantastisk, röd, fin historia. Så som man, det är så här var tredje sida på slutet. Man så här, vad är det den där berättelsen betydde? Liksom så här. Och så nej, den är fantastisk bra.
Om man liksom bläddrar tillbaka och kolla.
Ja, nej, men alltså, jag älskar böcker som pussel. Det är orden och det är helt fantastiskt bra.
Ytterligare en väldigt intressant bok som jag har helt missat. Så den får jag ju kolla upp. Absolut. Mm. Yes, ska vi ta en runda av? Det var alla boktips som vi hade, eller hur?
Mm, jag tror det. Ja.
Ja, det var ju sagligt kul. Jag trodde inte man kunde ha så roligt under när man pratade om Dark Academia, men det kan man uppenbarligen ha.
Det blev ett väldigt glatt.
Det blir ett väldigt glatt avsnitt med mycket bredd, för det här är ju en bred genre som det finns mycket grejer och det finns mycket twerkar i det. Helt uppenbarligen. Så att vi hörs väl framöver, helt enkelt, gott folk.
Det gör vi.
Ja, ha det så fint. Hej hej.
Hej då.